Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Palmemordet, LAC och SBC, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit där. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Det är återigen dags för podden att ge sig in i labyrinten med hjälp av bröderna Putiainens fantastiska bok med just namnet Inuti labyrinten. I de tidigare avsnitten har vi tittat på de officiella tiderna för mordet, larmen och ambulanserna bland annat. Men vi har också sett att Gösta Söderström, förste befäl på plats, menar att larmet gick betydligt senare än vad det rent officiellt gjorde. Vi hörde också Gösta Söderström själv från rättegångarna i tings- och hovrätten mot Christer Pettersson. Med hjälp av juristkommissionens rapport och inuti labyrinten ska vi försöka lägga pussel där det slutliga motivet är hur saker och ting sköttes på LAC, alltså Länsalarmeringscentralen, och SBC, Stockholmspolisens sambandscentral. Vi konstaterade redan i förra avsnittet att det första larmet som nådde polisen om mordet på statsministern ringdes in till SBC av Ann-Louise P. på Järfälla Taxi. Hon hade fått uppgiften från deras bil på platsen. På SBC sitter Ulf Helin och tar emot samtalet. Tvärt emot direktiven avslutar han samtalet relativt snabbt. Efter cirka 20 sekunder, när han egentligen ska ha kvar uppringaren tills det att en patrull anlände till platsen. Ann-Louise, som är en riktig hjälte i sin iver att tipsa om mordet, ringer sedan 90 000, alltså den tidens 112, för att höra om LAC fått larmet från polisen. I och med detta samtal larmades också ambulans till platsen. Om Ulf Helin hade hållit linjen öppen och Ann-Louise P. samtidigt kontaktat bilen på plats hade man tjänat viktiga minuter i jakten på en mördare. Men så skedde alltså inte. Helin bad Ann-Louise att återkontakta taxibilen och avslutade sedan samtalet. Vi ska komma ihåg att Kenneth Ed på LAC som tog emot samtalet från Ann-Louise säger att citat "de kommer på en gång" slutcitat för att avsluta med citat "med ambulans, hej" slutcitat. Ed har alltså samma information som Helin hade, men han gör en helt annan bedömning. Han skickar nämligen ut ambulans och larmar polis direkt, medan Helin, som vi hörde i förra avsnittet, först ville ha en bekräftelse på att någon verkligen var skjuten. Låt oss titta lite närmare på tiderna igen. Och om ni tycker att det här blir komplicerat i poddform så rekommenderar jag er att läsa inuti labyrinten. Idag kommer vi att använda oss av information från sida 40 och framåt. Från LAC-bandet, versionen med Fröken Ur på en kanal, vet vi att Ann-Louise P. påbörjar samtal 2 med Kenneth Ed klockan 23.23.39. Från LACs datalistor vet vi att svarstiden är 3 sekunder. Det innebär att Ann-Louise ringer 23.23.36. Om det tar cirka 10 sekunder för henne att slå numret och att bli kopplad till LAC så måste hon avsluta det tidigare samtalet, det med taxichauffören, senast 23, 23 och 25. Det var alltså i det samtalet som chauffören meddelade att ambulans behövdes. Av den här sammanställningen från inuti labyrinten kan man med stor sannolikhet dra slutsatsen att samtalet dessförinnan med Ulf Helin på SBC bör ha varit avslutat senast 23, 23 och 10. Ulf Helin menar att han skriver ett så kallat ingripande meddelande på sin terminal omedelbart när larmet kommer in. Samtidigt går han ut med ett områdeslarm som besvaras av Norrmalmspiketen 12.30 och Södermalmspiketen 32.30. Om Helin agerade så snabbt som han säger bör larmet ha gått ut senast 23, 23 och 15. Det tar Södermalmspiketen cirka 30 sekunder att köra till brottsplatsen. Då ska de ha varit framme cirka 23, 23 och 45. Ilanropet, det anrop som bekräftar att en person verkligen är skjuten, sänds av Peter W. i Södermalmspiketen. Men om man följer logiken som vi gått igenom nyss så sker detta först 2,5 minuter efter ankomsten till brottsplatsen. För alla som har sett brottsplatsen antingen på bilder i tidningarna eller så att säga live på kvällen den 28 februari 1986 så står det klart att en man är skjuten och blöder ymnigt. Piketen med poliser tränade för just sådana här situationer måste ha upptäckt mannen direkt. Så varför tog det 2,5 minuter tills det att de skickade ilanropet? Och varför skickades anropet först när Peter W. befann sig på Malmskillnadsgatan, alltså efter att han tagit sig upp längs trapporna i slutet av Tunnelgatan? Peter W. säger själv att orsaken till ilanropet var att han ville lämna det signalement på gärningsmannen som han och de tre andra poliserna fått av ett par som de mött på Tunnelgatan. Om man ska tro på vad Peter säger skickades alltså inte anropet alls för att bekräfta att en person verkligen blivit skjuten. Det som både SBC och LAC väntade så ivrigt på. Södermalmspiketens Kjell Ö stödjer för övrigt Peter W.s utsaga. I larmet som utgick från SBC och Ulf Helin fanns inte heller någon information om att de ville ha en bekräftelse på att något verkligen ägt rum. Det löd i sin helhet citat "Det är en uppgift från taxi att det är någon som blivit skjuten vid Tunnelgatan Sveavägen", slutcitat. Här finns ingenting om att informationen var oklar eller obekräftad och inte heller har de polismän som hört larmet fått intryck av att skjutningen var obekräftad. Helin la alltså inte till något i larmet om att han ville ha bekräftelse på vad som hänt. Tvärt emot vad han hela tiden sagt att han ville ha. Låt oss titta närmare på det områdesanrop som Helin gjorde. Vid ett sådant öppnas automatiskt radiotrafiken till alla bilar i ett specifikt område. I detta fall var det område 1, Stockholm City. Operatören och bilarna kan prata med varandra utan väntetider och utan att trycka ner några knappar. Operatören kan hålla det här anropet öppet så länge den vill, till exempel för att få bekräftat att bilar åker på ärendet eller för att uppdatera dem under framkörningen om det tillkommer information. Det naturliga i det här fallet hade varit att hålla området öppet för radiotrafik så att det fanns en upparbetad kommunikation mellan bilarna och SBC. Men Helin stänger ner det här anropet trots att han visste positionen på piketerna. Han visste med andra ord att om han bara höll anropet öppet i kanske 10-30 sekunder till så hade han direktrapporter från brottsplatsen. När bröderna Puotiainen kontaktade Helin 1988 upplevde de att den senare försökte blanda bort korten genom att utnyttja deras relativa okunskap om tekniken för anrop. Puotiainen trodde nämligen att man fick en så kallad öppen kanal i samband med ett områdesanrop. Skillnaden mellan öppen kanal och öppen radiotrafik är inte stor, men tillräckligt för att förvirra. Så här lät samtalet som det refereras i inuti labyrinten, sidorna 44-45. Citat. Fråga. Eftersom du vill ha en bekräftelse på att skottlossning förekommit, hade det inte varit bra att hålla kanalen öppen? Helin. Nej, normalt sett håller vi inte områdesanropet öppet därför att det skulle hindra annan radiotrafik. Dessutom ska det inte heller hållas öppet därför att... Helin ger en komplicerad teknisk orsakskedja som är svår att följa. Om du frågar Fredriksson eller någon annan skulle de förmodligen inte hålla med mig om det här, men det är vad jag anser. Kommentar är alltså bröderna Puotiainen som skriver om den här komplicerade tekniska orsakskedjan. Det är alltså ingenting som vi vet exakt vad det innebär. Slutkommentar. Fråga. Det var alltså för att du var rädd att radiotrafiken skulle blockeras som du stängde kanalen. Helin. Normalt sett ska man bara hålla områdesanropet öppet vid stora händelser. Det här visade sig vara en så stor händelse att det hade varit motiverat att hålla det öppet. Men det kunde jag ju inte veta då. Fråga. Men orsaken till att du stängde kanalen var att du var rädd för att det skulle bli blockering. Helin. Jag kommer ihåg att det faktiskt föresvävade mig att hålla det öppet, men så beslöt jag att stänga det trots allt. Och de kom tillbaka snabbt. Först kom de in en gång och sedan kom ilanropet. Fråga. Men det var för att du var rädd för en blockering som du stängde kanalen? Helin. Ja, men jag såg samtidigt till att de kunde komma tillbaka med ilanrop och larmanrop. Fråga. Larmanrop? Jag har hört att systemet var känsligt, att det fanns risk i att det skulle gå ner om man gjorde larmanrop och att man därför skulle undvika det. Helin, den risken fanns i början men inte längre vid den här tiden och det får inte hindra att man använder det. I vilket fall som helst hade det tagit åtminstone 5 minuter innan det gått ner och det hade varit tillräckligt. Slut citat. Bröderna Puotiainen kategoriserar Helins svar som snömos, vilket såklart är en uppgift som får stå för dem. Men så himla mycket ny information kom det ju inte fram. Just det här att man bara håller områdesanropet öppet vid stora händelser till exempel. Han hade ju faktiskt fått reda på att en person blivit skjuten, även om han inte fått bekräftelse på detta. Det är väl en stor händelse om något. Idag är det relativt vanligt med skjutningar på öppen gata, tyvärr, i och med gängkriminalitet och annat. Men även idag skulle det såklart ses som en stor händelse. 1986 var skjutvåldet i Stockholm betydligt lägre och att någon blivit skjuten mitt i city skulle definitivt ses som en stor händelse. Enligt Statistiska centralbyrån har mängden dödligt våld genom skjutning ungefär fördubblats sedan 1986, räknat i antal dödliga skjutningar per 100 000 invånare. Så nog vore en skjutning mitt i Stockholm City en stor händelse, såväl idag som 1986. om man nu inte vill hålla anropet öppet hela tiden, kanske för att det blev för mycket trafik då det skulle gå ut till alla bilar i området, skulle man kunna gå över på en egen kanal där Helin hade kunnat ha kontinuerlig kontakt med de piketer som var utlarmade till ärendet. Det handlar, som bröderna Putiainen beskriver det, om, citat, ett par knapptryckningar, slutcitat. Den övergripande frågan är såklart varför det blev så här. Det känns som att det hade kunnat gå så mycket smidigare och snabbare med en korrekt hantering. Självklart måste man då titta på Ulf Helin och se om han kan vara en del av förklaringen. I alla fall är det vad bröderna Putiainen gör i sin bok. Kan det vara så att Helin var orutinerad eller rent av en dålig polis? Nej, inte alls. 1986, när mordet skedde, var Helin knappt 30 år, men redan en kompetent och ambitiös medarbetare. En kollega menar att ju mer pressad Helin blir, desto mer lugn blir han. Samma kollega kallar honom för, citat, en klippa, slutcitat. Samma bild ger Aftonbladets kriminalfotograf Ulf Karlsson, som genom sin tjänst kommit i kontakt med Helin en hel del. Den unge polismannen fick smeknamnet Röret eftersom det var raka rör som gällde när han arbetade. Helin hade också en god kunskap om tekniken på SPC och till viss del även LAC. Så han var varken en nybörjare eller en klantig medarbetare. Allt tyder på det motsatta. Och hade han inte suttit på SPC den här kvällen kan det hända att han ändå hade blivit inblandad i ärendet. För hans ordinarie tjänsteställe var nämligen piket 3230, det vill säga Södermalmspiketen som beordrades till mordplatsen. Våren 1988, samma år som bröderna Putiainen pratade med honom, blev han befordrad till kriminalinspektör i vaktdistrikt 3, det som täcker Södermalm. Därifrån var han samma år utlånad till Stockholmspolisens livvaktsgrupp, en avdelning som han kom att avancera helt till året efter. Och det här är inte den vanliga gången inom polisen. Ulf Helin gjorde verkligen en raketkarriär. Han hyser inte heller några högre tankar om den svenska polisens effektivitet. Något som framkom när bröderna Putiainen pratade med honom, citat. Fråga: juristkommissionen konstaterade ju också att det var saker och ting som inte fungerade som det skulle. Helin: jo, men de är byråkrater, de förstår inte det här. De har aldrig jobbat ute, har inte satt sig in i problemet. Jag menar, nu var det ju olyckligt då, eller nu uppmärksammas det för att det var Olof Palme. Fråga: du menar att det ofta kan vara så där, men det uppmärksammas inte på samma sätt? Helin: ja, för att vi kan inte, hur fan skulle polisen kunna ligga bakom något sådant här? Vi kan inte organisera ens att fånga en snattare nästan, och ändå så liksom dyvlar man på oss att vi skulle ha planerat allting, att jag hade bytt till med arbetspasset och sitta där uppe och vänta på ett speciellt telefonsamtal och så vidare. Fråga: nej, nej, men Helin: jo, men det är ju så, jag läser ju också det här. Jag läser ju Proletären. Jag frågar, avbryter: jaha, du läser Proletären? Helin: ja, nu när du frågar mig så gör jag det. När de visar käcka bubblor kring namn och knyter ihop mig med folk och personer. Där slutar vi citera bröderna Putiainens telefonsamtal med Ulf Helin 1989-03-23. Okej, så Helin tvivlar på att de skulle kunna fånga en snattare ens, och det är bara 3 år efter mordet på Olof Palme. Det låter oroväckande. Och juristkommissionens kritik låter inte heller vänta på sig, utan man konstaterar, citat, att vissa åtgärder underläts eller fördröjdes fastän de måste bedöms som betydelsefulla och höra till vad som i vidsträckt mening måste vara rutin. Slutcitat. Nu är det ju nästan legio att förklara bristen på initiativ med att LAC och SPC förlamades av vetskapen att statsministern hade blivit skjuten. Men det stämmer ju inte. För nästan allt som vi tagit upp i det här avsnittet hände ju innan man visste att det var statsministern som var skjuten. Med det faller också tanken på en stor konspiration. För om man inte visste att det var Palme som var skjuten, hur skulle man då kunna förhala utredningen av hans död strax efter mordet? Och jag vet, det kommer att finnas folk där ute som säger att de kan ha vetat det långt innan mordet var ett faktum. Men det är i så fall ett ämne för ett helt annat avsnitt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
En person som ansatts hårt för sin påstått felaktiga tid är ju Gösta Söderström, högsta befäl i yttre tjänst vid tiden för mordet. Bröderna Putiainen har pratat mycket med Söderström och uppfattar honom som en hederlig och hårt arbetande polis. Som ni hörde i förra avsnittet skiljer sig Söderströms och Vindéns tider väsentligt från de officiella, trots att Vindéns klocka gick rätt och Söderströms klocka bara gick 1,5 minut efter. Ändå har framförallt Söderström envist hävdat att hans tider är rätt. Och det här kan ni alltså höra mer om i förra avsnittet. Oavsett om man tror att Söderström har rätt eller fel, så kan man konstatera att han utsattes för hård press och ren smutskastning av kollegor och tyckare. Smutskastningen var enligt Inuti labyrinten inte öppen, för man ville inte göra Söderström till en martyr, men däremot fick han internt en stämpel som inkompetent och besvärlig. Det här kunde ni höra i förra avsnittet då åklagare Anders Helin frågar om anledningen till förtidspensioneringen, inte utan en viss insinuant ton. När författarna pratar med före detta polisprofessor Leif G.V. Persson 1988 så avslöjar denne hur snacket går i korridorerna, som han säger, vad gäller Söderström. Även andra företrädare för Rikspolisstyrelsen har tillskrivit Söderström allt ifrån förträngning av minnen till att han vill sätta sig i bättre dagar. Och här kommer Ulf Helin in igen, polisen som satt på SPC den här kvällen. Han antyder att Söderström försöker sätta sig själv i bättre dagar genom att så att säga fila lite på tiderna. Det här kan man ju tycka är ett ganska magstarkt påstående från en person som själv underlåtit att vidta ett flertal åtgärder strax efter mordet och som dessutom omnämns med kritik i juristkommissionens rapport. Men striden om larmtiderna fortsatte. Söderström hävdade 23.28, alla andra hävdade 23.23. Hans Kotschi på SBC var inte alls glad på Söderström enligt den senares uppgift och undrade vad i helvete han ställt till med. Detta var i samband med att Söderströms påstådda tider läckt till massmedia. Söderström fick också på omvägar höra att Hans Holmér var besviken på honom. Hur förklarar man då att Söderströms uppgifter skiljer sig så diametralt från de officiella? Ja, inledningsvis pratades det om hur lätt det är att se fel på en analog urtavla och så att säga placera tiden ett 5 minuters hack fel. På det sättet skulle 23 och 23 kunna bli 23 och 28. Men om vi antar att Söderström har fel om tiderna, och det mesta verkar ju tyda på det, kan man då per automatik säga att larmtiden verkligen var 23 och 23? Nja, genom att studera tiderna för bland annat ambulansernas ankomst, larmsamtal och annat kommer bröderna Putiainen fram till att larmet bör ha gått i intervallet 23 och 25 till 23 och 26. Förklaringen till detta är svår att dra i poddformat, men om ni är intresserade rekommenderar jag er att läsa Inuti labyrinten från sida 71 och framåt. Men om nu larmet gick, säg 23 och 25 och inte 23 och 23, spelar det då någon roll? Kanske, kanske inte. Det blir i så fall en fördröjning som inte går att förklara ordentligt. För Helin får ju reda på att någon är skjuten, eller snarare rapporteras vara skjuten, max ett tiotal sekunder efter 23 och 23. Så om larmet gick ut 23 och 25 så är det 2 minuters fördröjning som inte går att förklara. Men det var ju andra saker som var underliga runt själva larmandet till polisen och LAC. För som vi vet ringde Ann-Louise P. till SBC och rapporterade att någon blivit skjuten. Hon ringde sedan även LAC och meddelade samma sak, vilket var anledningen till att ambulans larmades ut. Men Leif L. hade ju försökt ringa in tidigare via sin biltelefon. Leif L. är på väg söderut och när trafikljusen slår om till grönt gör han en U-sväng över till andra sidan av Sveavägen, alltså till den sida där mordet har skett. Som vi sagt tidigare har han telefon i bilen och han börjar slå 90 000 redan innan han svänger in mot mordplatsen. Han slår numret 2 gånger eftersom han inte är säker på om han har slagit riktnumret första gången. Vid den här tiden behövde man slå riktnummer oavsett vilka samtal man ringde, inklusive 90 000. Leifs samtal når LRC 23.22.07. LRCs datalogg sätter samtalet till 23.21.58, men detta är fel eftersom tiden för de här loggarna vid tillfället låg 9 sekunder fel. Efter 7 sekunder svarar operatören Sonja T. Klockan är då alltså 23, 22 och 14. Så här låter samtalet i sin helhet.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
Thank you.
signalement på den där killen. Han är här.
Polisen. Hallå.
Just det här samtalet har legat till grund för den uppfattning vi idag har om när mordet ägde rum. Leif L. uppskattar tiden från det att skotten ägde rum tills det att han får svar från LAC till 43-45 sekunder. Hans passagerare gör ungefär samma uppskattning. Det är med hjälp av detta som vi idag officiellt säger att mordet ägde rum 23, 21 och 20 plus minus 10 sekunder. Leif och passageraren väntar på svar efter att ha blivit kopplad till polisen, men inget sker. Till slut lägger Leif på. Tåget var kört, som han uttrycker det i Riksradions program Kanalen. På LAC var det alltså Sonja T som tog emot samtalet och kopplade det till polisen. Samtalet är då i ett så kallat lyssningsläge i väntan på att polisen ska svara. LAC-operatörerna får inte gå ur lyssningsläget förrän man hör att polisen svarar. Det är därför man på bandet fortfarande kan höra Leif och passageraren prata medan de väntar på att bli kopplade. Så här gick samtalet enligt inuti labyrinten. Lägg märke till att det i enstaka ord skiljer sig från den avskrift vi gick igenom i avsnitten Historien om ett band. Citat. Okänd. Jo, han sprang ner i den smala gränden. Leif. Ja. Passageraren. Taxikillen som håller på och ringer. Leif. Har du signalement på den där killen? Okänd. Nej. Passagerare. Blå. Kommentar. Otydbart ord som kan vara huva eller luva. Slutkommentar. Mössa. Ytterligare kommentar. I den officiella utskriften står den här meningen som stor gul A med ett kort A som i luva eller huva. Slutkommentar. Leif. Han är här. Kvinnoröst troligen från SBC. Polisen. Här sprakar det som när kontakten bryts på en mobiltelefon vid den här tidpunkten. Kvinnoröst. Hallå? Slutcitat.
Signalement på den där killen. Han är här.
Polisen. Hallå.
Här slutar bandinspelningen i och med att Sonja på LAC går ur lyssningsläget. Helt enligt instruktion. Hon skulle ju vänta till hon fick svar från SBC. Leif L. har inte hört svaret från polisen. Alltså verkar det som att han strax innan detta tröttnar och lägger på. Men om man lyssnar på inspelningen så finns det inget som indikerar att han tänker avsluta samtalet eller bryta kontakten. Bröderna Putiainen frågar sig därför om det här avbrottet var normalt. Eller kanske rent av en manipulation. Och vi ska vara tydliga med att vi här bara redovisar inuti labyrintens frågeställning om detta. Vi har ingen egen åsikt i frågan. Det är upp till er som lyssnare att dra era egna slutsatser av det här materialet. Men det finns en skillnad mellan dåvarande Televerkets dataloggar och samtalet. Det är en diskrepans på cirka 9 sekunder, vilket gör att Televerket menar att samtalet slutade 23, 23 och 34, medan det på bandet fortsätter till 23, 23 och 43. Bröderna Putiainen frågar sig om det här är ett oskyldigt misstag eller manipulation. Sekunderna är ju viktiga eftersom det så att säga faller inom den tidsram då Leif skulle kunna ha hört svaret från polisen. Självklart är det här en nästintill omöjlig frågeställning att svara på idag. Det vi kan konstatera är att Ann-Louise P. på Järfälla Taxi fick svar relativt snabbt från SBC. Ulf Elin har också sagt att det är möjligt att det låg samtal från 90 000 i kö när han valde att svara på taxis samtal. På SBC finns en automatik som prioriterar upp samtal via 90 000 framför samtal som kommit till exempel via växeln. Men den här automatiken var inte inkopplad kvällen för mordet enligt inuti labyrinten. Däremot kunde operatörerna manuellt prioritera samtal från 90 000. En lampa vid operatörens plats lyste när det kom ett samtal från LAC, alltså via 90 000. Om det här systemet fungerade innebär det att Leif L. som ringde via 90 000 fick vänta i över en minut, medan ett oprioriterat samtal från taxi besvarades omedelbart. I sanning en märklig prioritering kan tyckas. Sist i dagens avsnitt ska vi fundera på om det hade spelat någon roll om Leif L.s samtal kommit fram eller inte. I Sveriges Radios programkanalen utvecklar han själv den här tanken och säger citat. Och då funderar man ju vad som kunde ha hänt ifall de hade svarat. Därför att då hade man ju sett den här gärningsmannen, längden, täckjackans färg, hårets färg, korta långbyxor, ungefär 185-190 cm lång. Jag hade alltså kunnat haft kontakt med polisens sambandscentral medan mördaren befann sig i gränden. Slut citat. För det här är vad Leif L. menar sig ha vetat när han väntade på att polisen skulle svara. Det han inte visste var att en polispiket befann sig på David Bagares gata vid trapporna ovanför Tunnelgatan, alltså direkt i mördarens förmodade flyktväg. Hans Holmer säger till Ann-Marie Åsheden att han nästan bröt samman när han fick veta att mördaren höll på att springa rakt i gapet på den väntande polisen. Men som vi vet missade de varandra och istället fick piketbussen rulla de 600 metrarna bort till Brunkebergs torg innan de fick reda på att något hade hänt. Hade Leif L.s samtal till polisen gått fram hade man inom en dryg minut efter mordet kunnat gå ut med signalement och flyktväg till patrullerna i närheten. Då verkade i alla fall inte helt osannolikt att mördaren faktiskt sprungit rakt i armarna på den väntande piketen. Men det här är såklart en ren spekulation, även om den såklart får det att hissna lite när man tänker på det. Vi kommer att fortsätta att granska vad som hände kring själva mordet, både på platsen och på LAC och SBC i kommande avsnitt. Och som sagt, vår huvudsakliga källa idag är Inuti labyrinten av Kari och Pertti Putiainen. En bok jag verkligen rekommenderar alla palmenördar att läsa. Om du vill komma i kontakt med mig eller Dan om podden, mejla till simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså simwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor eller teorier om mordet utan hänvisar er till lämpliga forum på till exempel Facebook.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Om du vill stötta podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och bli sponsor idag. Då är du en av dem som kommer att bjudas in till Palmevandringen 2025, det vill säga nästa år. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Kom ihåg att vi just nu inte har något bra system för att se vilka som gör engångsdonationer i förhållande till Palmevandringen. Så vill du försäkra dig om en plats är Patreon det absolut bästa. Till sist vill jag tipsa om lite andra poddar som kan vara intressanta för er och som jag och Dan gör antingen var för sig eller tillsammans. Vi börjar med Mördarpodden där Dan och Josefin Molén går igenom olika internationella kriminalfall, alltid med en stor mängd fakta men även med hjärta och glimten i ögat. Precis som Palmemordet finns den här podden överallt där poddar finns och den är helt gratis att lyssna på. Och om du gillar just kriminalfall och ond, bråd, död så rekommenderar jag Massmördarpodden och Seriemördarpodden som båda görs av Dan. Där berättar han om kända, okända och ökända serie- och massmördare och presenterar även sommarspecialer med ett stort antal avsnitt på rad om ett specifikt fall. Själv gör jag två poddar om true crime. Det senaste tillskottet heter Krimmagasinet och den är en aktualitetspodd inom ämnet true crime. Varje fredag presenteras ett nytt avsnitt med ett fall som hänt på senare tid. Vi tar även upp historiska fall och lite mer udda juridiska händelser, så det går alldeles utmärkt att gå tillbaka och lyssna om på de här fallen. Podden är gratis och distribueras av Acast. Hittills har vi bland annat rapporterat om flickan som blev itvingad ättika, om det kalla rummet, ett annat fall av barnmisshandel som fått stor uppmärksamhet, och slutligen den så kallade snippadomen där en man först frikändes för våldtäkt mot barn för att rätten inte kunde definiera vad en snippa var. Där hade vi också stor hjälp av Cecilia Böttger Pedersen på organisationen Stora Syster. Krimmagasinet är gratis och distribueras av Acast. Tillsammans med Jenny Sterner som bland annat skrivit ett stort antal manus åt Dan driver jag också Tänk om, där vi försöker se om en bestämd konspirationsteori är möjlig, trolig eller helt kan avfärdas. Vi försöker alltså på ett humoristiskt sätt att ge er lite faktagranskning i såväl tyngre som lite mer lättsamma ämnen. Tänk om släpps varannan torsdag och idag finns det ett 50-tal avsnitt att lyssna på. Till sist driver jag också Minuter med mord som är en mikropodd där jag sammanfattar kända brottsfall på 10-15 minuter. Perfekt för pendlingen eller liknande. Som med alla mina andra poddar är även denna gratis och finns på Acast. Men det här är ju podden Palmemordet och den här veckans avsnitt gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se. Denna är fortfarande under uppbyggnad när det här spelas in, men det kommer att bli betydligt bättre framöver. Tack till bröderna Puttiainen för deras fantastiska bok Inuti labyrinten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt. Jag viskar ut och rövar.